Du lyssnar på Så får man lida av Anette Bergendahl. Uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Den här måndagsmorgonen låg augustivärmen tryckande över staden. Det hade gått drygt en vecka sedan Henrietta berättat om sitt havandeskap för Selma. Hon var lättad över att äntligen ha en väninna och dela detta med. Morgonmötet var över. Översköterskan rapporterade om patienterna innan Henrietta och Judith gav sig ut på sin runda. Henrietta var glad över att få arbeta med Judith igen. Hon var alltid snäll och hennes önskan var att vara till lags. Och i en kris var hon en klippa. Ändå var Judith Henriettas totala motpol. En kvinna som inte strävade efter någon karriär utan längtade efter att bilda familj med egna barn. Judiths röst mjuknade när hon talade om en egen liten. Henrietta bar samma ton i sin egen bröstkorg. Handen rörde vid magen och en ilning av främmande rädsla väcktes. Tänk om barnet där inne skulle stjäla hennes skärpa. För Henrietta var barnsjukhuset allt. Ett liv bakom diskbänken, begränsat av ett hem, vore en bur. Hur skulle hon kunna behålla den sidan av sig själv som mor? Korridoren till isoleringssalarna var ovanligt stilla den här morgonen. Bakom varje stängd dörr fanns ett barn, en familj, en väntan. Doften av karbol låg tung över golvet, blandad med svag lukt av svett och kokt linne. De tog på sig förkläderna och knäppte dem i nacken. Här gick gränsen mellan världar utanför och den sjuka världen innanför. De inledde rundan på sal 3 hos Johan, blott 2 år gammal. Han hade varit inneliggande längre än brukligt, men hans krupp ville inte ge vika. De hälsade artigt på modern vid sängkanten. Pojken var vaken och tittade nyfiket på dem. Precis när Henrietta skulle fråga hur natten varit rycktes tystnaden sönder av ett ljud som skar genom märgen, den ödesdigra, skällande hostan. Utan ett ord rusade Judith för att hämta syrgasen. Nu fanns det ingen tid för artigheter utan bara handling. Johans ögon vidgades av skräck, hans lilla bröst sjönk in i ett förtvivlat försök att andas och han grep efter luft med ett väsande läte. Modern flämtade till och tog ett steg tillbaka. Sakta, nästan omärkligt, ändrade väsningen ton. Den vassa, skällande metallen i hostan mjuknade, som om luftvägarna gav vika för den heta fukten. Efter en evighet, som i själva verket bara var en minut, kom vändpunkten. Ett djupt, vått ljud lossnade. Luften passerade. Johan drog ett skakigt andetag som slutade i en utmattad, ljuvlig gråt. Lättnaden sköljde över Henrietta. Hon tittade på fru Karlsson, vars ansikte glänste av tårar. Där, viskade Henrietta och log samtidigt som axlarna slappnade av. Det är över, för den här gången. De visste att kroppen kunde återvända, men för tillfället hade livet segrat på sal 3. Henrietta och Judith suckade djupt av lättnad när de lämnade salen och öppnade dörren till sal 4. Du handlade snabbt och säkert inne hos Johan. Gott arbete, Judith, sa Henrietta innan de fortsatte sin runda. Judith nickade och vinkade in Henrietta som tog täten. Där inne låg Simon, 4 år med hjärnhinneinflammation. Det var mörkt, tyst och instängt i salen. Henrietta öppnade fönstret. Judith konstaterade att febern var alarmerande hög. 39,7, viskade hon med en undertryckt oro. Henrietta nickade kort. Den lille pojkens kropp vägrade ge upp kampen. Fast en sänkning till under 38 grader var det enda som räknades som en vändpunkt. Hennes händer, som nyss varit så stadiga hos Johan, darrade en sekund vid tanken på att hon snart själv skulle stå på andra sidan sängkanten, maktlös och civil. Hon fuktade handduken på nytt, i det svala vattnet och torkade försiktigt hans tinningar och den svettiga nacken. Simon låg i den stela, bakåtböjda ställningen som doktorn kallade opistotonus. Att röra honom var en smärtsam balansakt mellan att lindra hans hetta och att inte förvärra smärtan i hans inflammerade hjärnhinnor. Hur ser ställningen ut? Judiths röst var dämpad av medkänsla. Den uttalade nackstelheten var det farligaste tecknet och det visste de båda två. Henrietta studerade Simon, vars lilla ryggrad nu var...